Om några veckor, söndagen den 17 november, så tänkte jag prova en grej som jag inte har gjort innan. Att predika utifrån en frågelåda. Så jag inbjuder er att mejla eller skriva en fråga, ett ämne eller ett bibelord som ni har funderat på och känner att det skulle vara intressant. Och så kanske det blir en predikan av det. Får vi se. Det kan bli jättespännande. Så då kan man mejla till mig. Skriv frågelådan i rubriken. Min e-post finns ju i programbladet kristoffer@riksdagpk.com. Eller lägga bara en lapp i brevlådan här utanför. Så får vi se om vad som kan bli av det den 17 november. Ja, vi närmar oss slutet av bergspredikan. Det är denna söndag och nästa söndag. Förra söndags var det ju tillsammans gudstjänst. Och då fick vi genom sång och drama fundera över det Jesus säger om den trånga porten. I Matteus 7, 13-14, då säger han ju så här: gå in genom den trånga porten, ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Det är ju så. Det är inte alltid det som är bekvämt eller lockande. Eller det som alla andra gör som leder rätt. Och när jag tittat på just de två sista styckena i bergspredikan. Vad är det Jesus skickar med sina lärjungar? Han har hållit denna långa predikan. Vad är det han skickar med dem som en sista utmaning? Då känns det som att det handlar om just det här vägvalet. Att ta till sig hans ord. Och att välja den trånga porten som leder till livet och inte den vida porten som leder till fördärvet. Och i de här två styckena så, i varje fall när jag läser dem, så ser jag liksom två indirekta frågor. Som det är som att Jesus ställer två frågor till sina lärjungar i avslutningen. Och vi ska ta den första av dem idag. Matteus kapitel 7, verserna 15-23. Och när jag har läst det så kommer jag att tänka på just den här rubriken som jag skickade till Katrin. Vem lyssnar du på? Det är som att det är den fråga som Jesus ställer till sina lärjungar. Låt oss läsa. Akta er för de falska profeterna som kommer till er förklädda till får, men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar? Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt. Inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt ska ni alltså känna igen dem. Inte alla som säger herre, herre till mig ska komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja. På den dagen ska många säga till mig: herre, herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då ska jag säga dem som det är: jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare. I en predikan som ju är proppfull av tuggmotstånd så tar ju Jesus till riktigt allvarliga ord här i avslutningen. Och jag tänker att det Jesus säger här, det ska man förstå just i relation till det han precis sagt innan, nämligen den breda porten, eller den trånga porten, eller den vida porten. Alltså hur viktigt det är att hitta rätt väg i livet. Jesus säger det här till sina lärjungar av omsorg. Han vill att de ska hamna rätt Så det är inte bara en liksom allmän dålig stämning som han släpper, liksom, utan han vill att de ska hitta rätt. En stor del av bergspredikan handlar just om det. Hur ska man förstå Guds ord på rätt sätt? Hur ska man leva efter det på rätt sätt så att det blir det Gud har tänkt och inte någonting annat? Och förmodligen så hade Jesus själv blivit anklagad just för att leda människor i fel riktning. Han börjar ju, inleder ju bergspredikan med att säga: tro inte att jag har kommit för att, hur är det han uttrycker det? Tro inte att jag har kommit för att upphäva, utan för att uppfylla. Så någonstans har han själv råkat ut för detta. De kanske har sagt att du leder människor fel. I vårt samhälle idag så talas det otroligt mycket om källkritik. Alltså att vara medveten om hur vi blir påverkade genom ord, tankar, känslor. Och trots att det är så på tapeten att tala om källkritik, och jag tror att i skolorna så tar man upp detta ständigt och det skrivs om det i olika sammanhang, så är det ironiskt att vi fortfarande, de flesta av oss, är så dåliga på just det. Tänk bara på allt det som delas i sociala medier en helt vanlig dag utan att någon har kollat upp. Stämmer detta? Alltså jag kommer på mig själv ibland med att man säger så här: ja, jag vet ju inte riktigt om det här är sant, men har du hört? Har ni sagt samma sak någon gång? Och så tänker man att man har liksom garderat sig genom att säga: ja, jag vet ju inte riktigt om det här är sant, men ja. Och så sprider man det vidare. Och det är väl en sak om det gäller sanningshalten i en rolig historia. Men vi blir ju också påverkade mycket mer allvarliga och viktiga saker. Ett exempel som har lyfts fram både i USA men också i Sverige är ju om och hur vi påverkas att rösta politiskt. Är det jag som har tänkt när jag lägger min valsedel, eller är jag liksom... Och det får ju otroligt stora konsekvenser. Man kanske inte ens är medveten om det. Det får ju otroligt stora konsekvenser. Ibland kanske vi själva söker vägledning inför ett viktigt beslut i livet. Och då kommer just frågan: vem ska jag lyssna på? Vem ska jag inte lyssna på? Medvetna och omedvetna förebilder har ju en otroligt stor påverkan på våra liv och tankar. Men det är inte alltid enkelt att kunna bedöma: är det jag påverkas av bra eller är det dåligt? Och det här gäller ju också trons område. Och kanske är det specifikt trons område som Jesus siktar in sig på när han säger de här orden. På trons område så kan det ju vara ännu svårare att veta om någonting är bra eller dåligt. Därför att tro är någonting vi förknippar det som viktigt och som heligt. Och ska man då ifrågasätta, hur ska man veta? För det judiska folket, Jesus använde ju ordet profeter här. För det judiska folket så hade profeter spelat en otroligt viktig roll. Gud hade sänt män och kvinnor som på ett särskilt sätt bar fram hälsningar. Så här säger Gud till er. Profeterna kunde ge vägledning. De gav ganska ofta förmaningar, avslöjade: ni säger att det är på det här sättet, men Gud vet att det är annorlunda. Gud skickade profeter. Otroligt viktiga, både då och nu fortfarande, för Israels folk. Och även i den kristna församlingen så använder ju Gud helt vanliga människor till att bära fram budskap, ord ifrån himlen. Och en sådan hälsning i rätt tid kan ju betyda så otroligt mycket för att lyfta en människa som kanske står inför det här vägvalet. Man vet inte riktigt, hur ska jag agera? Eller vad ska jag göra nu när jag har råkat ut för det här? Och så kommer det här ordet från Gud i rätt tid. Om man hittar rätt. Men här varnar ju Jesus för falska profeter. Om man har läst Bibeln mycket så kanske man tänker falsk profet, ja men det är väl sådana som dyker upp i uppenbarelseboken. Och omedvetet så kanske man tänker att en falsk profet är väl lätt att känna igen. Just för att man har sett tidigare i Bibeln att det varnas för det. På samma sätt som att vi ibland tänker, men det är ju lätt att vara källkritisk. Nej men det är det ju inte alls det. Det är snarare tvärtom. Falskhet är ju när någonting verkar vara annorlunda än vad det är. En falsk profet behöver ju inte alls vara uppenbart falsk. Det är snarare tvärtom, att en falsk profet är svår att avslöja. Jesus säger om dessa falska profeter, han beskriver dem att det är människor som uppträder som lamm men i sitt inre är rovlystna vargar. Och vi vet ju i Sverige, varje vecka kommer det nyheter om vad som händer när man släpper in vargar i hagar. Exakt samma sak som för 2000 år sedan. Men hur avslöjar man då en falsk profet eller förklädd varg? Jesus använder en bild som förekommer på flera andra ställen i Bibeln. Han säger, tänk er ett fruktträd. Och det här är en väldigt enkel men samtidigt otroligt bra metod för andlig urskiljning, att kunna veta vad som är vad. Och Jesus säger ju, av frukten känner man trädet. Det som är frukten av något, alltså det som är resultatet eller smaken av någonting, det avslöjar om innehållet och ursprunget. Och Jesus säger ju, om frukten är god, då är trädet gott. Om frukten är dålig, då ska man se upp. I Galaterbrevets 5 kapitel, verserna 18-26, skriver Paulus så här. Kapitel 5, vers 19-26 var nog. Vad köttet ger är lätt att se. Otukt, orenhet, liderlighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. Än en gång varnar jag er, de som gör sig skyldiga till sådant ska inte få del i Guds rike. Men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Mot sådant vänder sig inte lagen. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. Låt oss inte bli inbilska, inte utmana varandra, inte avundas varandra. Syftet med det Paulus skriver just i det här stället handlar kanske inte bara om att avslöja, för att egentligen så är det ju samma bild som Jesus som han säger, fast istället för att säga, Paulus använder ordet köttet, Jesus säger dåligt träd, men innebörden är ju densamma. Men här är det kanske framförallt så att Paulus uppmuntrar och utmanar de kristna i det här området som han skriver till, att låta den helige ande ta större plats i sina liv. Så det är en positiv uppmuntran som han skriver till dem. Låt den helige ande vara det som präglar er så att ni blir bra träd. Att ni bär god frukt. Så att det här är någonting som växer i era liv, som smakar gott för dem runt omkring er. Men den bakomliggande principen är ju precis den som Jesus använder. Frukten säger någonting om trädets tillstånd. Konsekvensen av en människas handlingar säger någonting om den personens inre tillstånd, inre motiv. Det finns en bok som upptäcktes i slutet på 1800-talet som hade varit bortglömd sedan Bibelns tid, som heter Didache, de 12 apostlarnas lära. Och bibelforskare tror, den finns ju inte i Bibeln, men bibelforskare tror att den här boken, den kanske är skriven så tidigt som de sista böckerna i Bibeln. Så verkligen. Och den beskriver tillståndet hos de första kristna församlingarna. Av den anledningen så har det varit jätteintressant för kyrkohistoriker att läsa detta. Vi får en inblick i hur det var för de första kristna. Och en sak som nämns är just detta om falska profeter. Jag ska läsa ett avsnitt härifrån. Det här är otroligt praktiska tips. Om någon kommer och lär er allt detta som sagts, ta då emot honom. Men om någon lärare har vikit av och lär en annan lärare för att upplösa, lyssna då inte på honom. Lär han för att öka rättfärdigheten och Herrens kunskap, ta då emot honom som Herren själv. Vad beträffar apostlarna och profeterna ska ni göra följande sätt enligt evangeliets lära. Kanske evangeliets lära, kanske en hänvisning till just bergspredikan. När en apostel kommer till er ska han ta sig emot som Herren. Han ska inte stanna mer än en dag eller två om det är nödvändigt. Men om han stannar 3 dagar är han en falsk profet. När aposteln reser ska han inte få med sig annat än bröd för nästa dag. Om han begär pengar är han en falsk profet. När en profet talar i ande ska ni inte pröva eller döma. Ty all synd ska förlåtas, men den synden ska det inte förlåtas. Inte är var och en profet som talar i anden, utan om han lever på Herrens sätt. På levnadssättet lär man känna igen vem som är en falsk eller äkta profet. När en profet befaller att ett bord ska dukas äter han inte av det, annars är han en falsk profet. När en profet lär sanningen men inte gör som han lär, så är han en falsk profet. När en beprövad sanningsenlig profet framställer kyrkans jordiska mysterium i handling men inte lär andra att göra vad han själv gör, då ska han inte dömas av er. Domen väntar honom hos Gud. Så gjorde ju också de gamla profeterna. När någon säger i ande, ge mig pengar eller annat, lyssna då inte på honom. Men om det är för några andra behövande skull som man säger att man ska ge, då ska ingen döma honom. Det här säger oss, det här är kyrkohistoria, och det här säger oss att redan i de första kyrkorna så var det bevisligen ett problem. Det kom människor som hävdade andlig auktoritet, men som drevs av egoistiska motiv. Och det här är ju otroligt praktiskt skrivet, verkligen. Inga gråzoner här inte. Ibland så blandar man ihop Bibelns undervisning om andens frukter med vad Bibeln säger om andens gåvor. På just området andlig urskiljning. Frukt, det säger sig självt, det tar lång tid på sig att mogna och att växa. Gåvorna däremot kräver ju inga meriter eller förkunskaper av något slag. Och återigen, det är ju någonting väldigt positivt. Det står ju i 1 Korinthierbrevet 12 att anden ger åt var och en så som den själv vill. Och det är inte så att Gud tänker att nej, men okej, om du är kristen i 5 år eller om du har gjort det och det och det, då kanske du skulle kunna få. Utan andens nådegåvor ger Gud frikostigt, generöst till uppmuntran. Och Gud gör ingen skillnad. Och det är någonting fantastiskt. Men ibland gör ju vi människor skillnader. Vi lägger in värderingar eller förutfattade meningar om saker och ting. Ibland kan man tänka, i alla fall omedvetet, att det som verkar andligt alltså är andligt. Man blandar ihop frukt och gåva. Och så tänker man att gåvan, någon med stora gåvor, det syns och hörs. Ja, men det måste vara någon slags andlig merit ändå som ligger bakom detta. Men det säger ju egentligen inte Bibeln. Frukt och gåvor är två olika saker. Och jag tänker att kanske är det just därför som Jesus fortsätter som han gör i verserna 21-23. Han säger så här: inte alla som säger herre, herre till mig ska komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja. På den dagen ska många säga till mig: herre, herre, har vi inte profeterat i ditt namn och drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då ska jag säga dem som det är: jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare. Både exemplet som vi läste i Didache, och man kan ju utgå ifrån att det skrevs för att man hade varit med om de situationer ett antal gånger redan då. Men också i många av breven i Nya Testamentet så varnas det för detta. Människor som kommer och utger sig för att vara någonting som de inte är. Det visar ju att det finns folk som använder religion för att gagna sig själva. Och det Jesus säger här är ju att man kan ha rätt religiösa uttryck. Herre, herre. Man kan ha rätt religiöst ordförråd. Man kan till och med uppvisa under och tecken utan att det bevisar att man faktiskt är en sann Jesu efterföljare. Den som säger rätt saker men inte, citat, gör min himmelske faders vilja, ska man se upp för. Vi lever ju i en global och digital tid. Jag tänker på det här ibland. Där det är ganska lätt att utge sig för saker. På YouTube finns det hur många profeter som helst. Och ibland är det någonting otroligt positivt. Att man kan sitta hemma och ta del av bra undervisning från ett ställe som man aldrig hade själv kunnat resa till. Men se upp. Ibland gör folk påståenden och det är så stort avstånd. Man har ingen aning om deras egna liv verkligen avspeglar det de påstår. Vem lyssnar du på? Det är en otroligt viktig fråga. Och Gud har ju ordnat det så att i den kristna församlingen så får ju vi helt vanliga människor den stora nåden att få vara med och förmedla någonting från Gud själv. Att hjälpa, stötta, uppmuntra. Och när det funkar på rätt sätt så är det ju så värdefullt. Tänk vad god vägledning kan göra. Gud har ju skapat den kristna församlingen till att vara detta goda. Men Jesus var medveten om att det finns ju också de vars motiv inte är vad de utger sig för att vara. Falska profeter som likt vargar sliter sönder människor, gemenskaper. Och därför skickar han med de här orden till sina lärjungar. Han gav dem enkel regel för andlig urskiljning. Av frukten känner man trädet. Titta och se. Vad blir det för konsekvenser av det som händer runt människor? Men det finns en följdfråga. En viktig sådan som jag tänkte att jag skulle avsluta med. Vad gör man om man nu tror sig ha sett en varg? Ska man skjuta den? Jag tror man drar fel slutsats av det Jesus säger. Om man läser de här orden och sen så inleder man en vargjakt. Om vi bara hittar alla vargar, då minsann, då blir det frid och fröjd i församlingen. Och då blir det frid och fröjd i mitt eget liv. Jag tror man får helt andra problem om man skulle ge sig in på en sådan väg. Jesus säger helt enkelt bara, akta er. Var uppmärksamma. Lyssna inte på vem som helst. Det är kontentan av det Jesus säger. Och så får de falska profeterna själva svara för sina handlingar inför Jesus en dag. Det är inte så enkelt att kunna lyssna in eller avslöja en falsk profet. Det krävs nog mycket tålamod och mycket ödmjukhet. Och ödmjukhet är ju faktiskt också någonting som går i linje med det Jesus säger i bergspredikan. Döm inte så ska ni inte bli dömda, är ju någonting som man också säger till lärjungarna. Alltså, ägna er inte bara åt att jaga vargar någon annanstans och se på alla andras liksom. Gör inte det om ni aldrig någonsin själva funderar över ert beteende. Vilken frukt bär mitt liv? Hur går det för dem som lyssnar på mina råd? Om du känner att du skulle vilja att ditt liv smakade bättre för folk runt omkring, så har vi ju den här uppmaningen i Galaterbrevet att låta den helige ande vara det som fyller dig, det som odlar fram något gott i ditt liv. Det är en möjlighet antingen för total förvandling. Vi har ju exemplet Paulus som var något av en ärkevarg, men som blev förvandlad av Jesus och fick gå från mörker till ljus, och hans liv fick ju betyda något helt annat. Den möjligheten finns idag för en människa som säger: jag har inte detta, jag vill ha det. Men vi kan ju också se uppmaningen när vi läser om andens frukter, att för att få komma och känna, nej men åh, mer helig ande i mitt liv. Mer frukt, godare frukt. Gud, gör någonting. Fortsätt göra någonting i mitt hjärta. Och de två sakerna ska vi ge möjlighet för. Vi ska avsluta med lovsång och förbön nu. Självklart finns det möjlighet att få hjälp i förbön för vad som helst. Men framförallt de här två sakerna. Antingen om du finns som känner att jag känner inte Jesus, men jag vill bli en Jesu efterföljare. Eller jag känner Jesus, men jag har en sån längtan efter att mer av andens goda frukt i mitt liv. Att det är det som skulle vara eftersmaken. Välkomna fram och led oss i lovsång, och så avslutar vi i bön och förbön.